Kick and Rush-telefonen, det är Petta.
Tjena Petta. Har du Jocke med dig, eller?
Ja, vi är alla här.
Jag faller liksom inte, men jag kommer på att jag tar upp mig.
Va?
Det är inte värt längre. Jag orkar liksom inte med. Det var kul i början och det var kul när det gick bra, men nu ska man behöva stå ut med den här jävla pissskiten. Alltså, jag inte orkar längre. Det är fan, det är för mycket för mig.
Men Pontus.
Ja, jag ser upp mig.
Nej, lägg för fan av. Det är tre matcher.
Nej, men ni förstår.
Det är tre matcher och en förlust. Det är en förlust. Du har nyligen upplevt titelstrid. Du har upplevt Premier League-titel, Champions League-titel. Det är en förlust. Lägg av. Det är patetiskt.
Nej, men du förstår inte hur det känns. Du förstår ju som att vi är en speciell klubb. Alltså, vi har kämpat med motgångar hela våra liv. Och så har vi äntligen tro på någonting. Och så bara allting bara gått helvete. Du förstår liksom inte. Ingen annan klubb kan sätta sig in i de här känslorna vi
Pontus,
har.
Och Pontus, Pontus.
Till Manchester, bussen är sen. Alltså, planen blåser. Vinden vinar. Det är liksom ingenting går med. Alltså, allting är bara skit och helvete.
Pontus, skärp dig. Det här är det löjligaste jag någonsin har varit med om. Det absolut löjligaste jag någonsin varit med.
Nej, jag orkar inte.
Nej, men Pontus, vet du vad? Tänk så här. Det kunde varit värre. Ni kunde varit Everton.
Ja, men du har rätt. Ja, fan. Nu kör vi. Kom igen. Ja, boys!
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig, Joakim Rydström. Här i studion har vi Pet Landén.
Ja.
Yes, och på länk hemifrån har vi Pontus Weinemo.
Direkt från min tvättstuga är detta nu.
Ja, jag brukar alltid vägra frågan hur folk mår. Men fan Pontus, hur är det idag?
Joke club, joke team, joke manager!
Gud, det är verkligen, det är en av svenska Twitters största klenoder.
Det är lite osnyggt att det är du som säger det, men ja, så är det.
Men det är bara storheter som kan förstå storheter och så vidare.
Men alltså, Liverpool 16:e plats i ligan är en poäng minus två. Minus ett, två poäng minus ett menar jag. Läst. Det är ju tufft för Pontus.
Ja, alltså det är lite synd för min hårda ton mot Pontus förra veckan med sannolikhetsläran och så vidare att den här förlusten kommer, för att jag tänkte att jag skulle liksom trycka det i ditt ansikte idag efter att Liverpool planenligt demolerade hopplösa United med så här 5-6-0 nu efter framförallt första typ 20 år. Jag fattar inte vad som pågick.
Nej, det gjorde inte jag heller. Alltså alltså det är som att Liverpool inte ens har, som att det fortfarande är försäsong liksom. Det finns ingen intensitet, inga lagdelar sitter ihop. Och Klopp gnäller så mycket över skador. Så här, jag fattar att det är tufft med skador på. Men alltså, det är ju typ Thiago som är borta i mitt på mittfältet.
Ja, men alltså Van Dijk och Joe Gomez bildar ju. Nu vet jag att Joe Gomez har haft sina skadeproblem. Och Van Dijk har haft korsbandsskadan hyggligt nära in på i sin karriär. Men jag menar, de tillsammans var ju helt ospelbart mittbackspar, alltså för motståndarna, för inte så himla länge sedan.
Ja, det är ju, men det är mittfältet som inte...
Men varför petas Fabinho? Varför är Fabinho petad?
Jag har inte den flekaste. Klopp kunde inte förklara det heller. Alltså han var bara så här, det är ingen skada, nej. Vi har fem mittbackar och eller fem mittfältare och tre måste starta. Det var hans försvar, eller förklaring.
Det finns mer i den storyn än vad han säger, känns det som.
Ja, men alltså det är ju...
Svar.
Det är helt sanslöst när du då har Thiago borta och att det egentligen är den på alltså delen av truppen som alla har pekat på, att är det någonstans man ska förbättra Liverpool här och nu, så är det ju att plocka in en mittfältare till. Att då peta i Thiagos frånvaro den bästa,
ja.
Är ju alltså förvisso mot ett United som sett i formkurva de ska slå lätt. Det är ju likväl ett jättekonstigt beslut. Framförallt när alternativet inte är Naby Keita utan James Milner. Även om jag gillar Milner med skägg. Det är lite som när Jan Björklund skaffade skägg. Att man bara säger, ja du kan det.
Det är så oväntat sval referensen då.
Ja, det är, den är inte jättenutida heller.
Ja, den var bra. Jag tror att man förstår ju vad du menar.
Ja, det...
Men det är så här, det är bara märkligt.
Ska vi försöka bryta ner från Liverpool-håll? För det kan ju inte bara vara skador. Alltså, redan nu på väldigt reaktionära mikrobloggsplattformen Twitter så spekuleras det ju i att Vi har sett liksom ett Klopp-lag förfalla totalt i Dortmund när han hade varit där i typ 7 säsonger. Nu är det ungefär samma i Liverpool. Finns det, skulle du säga Pontus, någonting i det att de är liksom sönderkörda, eller?
En stor skillnad är väl att det här laget har bytts ut ganska mycket och tar upp en mycket större bredd med fast Dortmund. Så jag tror att det är nog inte fallet. Men däremot så är det ju att det är ett ålderstiget mittfält. Alltså kollar du på, alltså visst, Harvey är inte gammal såklart, men Henderson och Milner kanske inte, de kanske inte är tillräckligt bra. Sen är det ju inte det som, alltså det är inte så att Henderson och Milner skulle bilda ett mittfält som skulle, ja men, vara sämst i ligan liksom.
Det är långt därifrån.
Det är något som inte stämmer. Ja, det sitter ju liksom inte ihop. Men sen tror jag, alltså det är väl, de är ju inte tillräckligt bra. Det är väl lite så, alltså.
Men det är ju också så konstigt, för att det är inte så himla länge sedan de slutade en poäng bakom City i en titelstrid. I Community Shielden var Liverpool så satans jävla bra. Och det är ju ännu mer i nutid. Crystal Palace, ja, dominerar dem med en man mindre på plan mot ett, alltså Crystal Palace är ju bra. Jag vet inte om det är, alltså är det att United kommer ut som ett skadeskjutet djur och bara, jag vet inte, chockar dem.
Jag tror att det är min take på det, för jag tänkte så här, om ett halvår tänker jag, kommer vi se tillbaka på den här matchen som det var där det vände för Ten Hag. Det var liksom den intensiteten som fanns hos United igår.
Ja, från United-perspektiv. Ska vi komma in på det? Ska vi bara slutföra Liverpool och så gå in på Ten Hag sen? Eller är jag för babblig?
Du kan gå fram och tillbaka.
Jag kan gå fram och tillbaka. Men alltså det som är Ten Hag, som jag tycker är coolt i den här matchen, är ju att det är en ny petning av Ronaldo. Alltså till förmån för typ så att Antony Elanga ska spela. Att Ronaldo hålls utanför. Och dessutom beslutet att sätta Harry Maguire på bänken. Trots att han tidigare har liksom tryckt på. Han är kapten, han har förtroende. Jävligt ballsy. För att det kostar eventuellt att sätta de här två på bänken. Även om Harry Maguire är så här universellt hatad, känns det som, i United.
Och kanske på väg bort dessutom.
Och kanske på väg bort.
Så vill inte att han ska bli skadad.
Ja, nej det... Men att ta de besluten är ju, det är ju stora beslut att ta.
Det är stora beslut. Det
och sluta den här matchen med 5-0 förlust, så har han ju grävt ett jävligt djupt hål eventuellt. Men nu får han ju exakt den medvinden han behöver för att fortsätta hålla Maguire utanför. Det går att göra det, för att vi kommer bli bättre av det. Det spelar ingen roll att han kostade 900 miljoner. Det spelar ingen roll att Ronaldo är Ronaldo. Vi,
det känns, vi satt ju här förra veckan och pratade om att Ten Hag måste bränna ner United och börja om helt och hållet. Fågel Fenix, bla bla bla. Och så bara den här matchen, man bara, ja just det, ja precis, exakt det här. Exakt så här skulle jag göra, 100%, jättebra, kör bara.
Det är
track,
symboliskt liksom. Så är det så otroligt viktigt att han tar de stora tunga besluten i kniven mot strupen match mot liksom den värsta rivalen och får det här utfallet. Alltså nu har Ten Hag en säsong att jobba, känns det som.
Yep.
För han visar att när vi har höjden, då är vi högt liksom. Sen finns det mycket kvar att göra. Det går ju att säga att det går inte riktigt att vara liksom reaktiv kanske på det sättet. Det är ändå så att Liverpool har ju mest boll. Efter de första furiösa 15-20 minuterna så sätter sig matchen lite.
Man ska ju ha med sig här att det är inte på det här sättet Erik Ten Hag vill spela fotboll.
Nej, exakt.
Och det är inte så att han visar med det här att kolla vad jag kan liksom, utan de gör ju fullt rättvist 1-0 och sen så sitter de ju tillbaka med all rätt liksom. Och det är ju på inget sätt man skulle vilja förföra att liksom kunna säga att kolla vilken höjd vi har, då hade man velat se att de spelar ut liksom. Och det tycker jag inte de gör. För det är väl ingen som förväntar att de ska göra det heller i den här matchen.
Nej, men det ger ju en arbetsro. Alltså att Ten Hag är pragmatiskt nog att inse att läget vi är i fordrar att vi gör så här i den här matchen. Nu är det ju liksom såklart, nu möter de Southampton och Leicester härnäst. Southampton ska United slå alla dagar i veckan.
Yep.
Och Leicester på den dekis de är ska United också slå egentligen. Men där måste ju Ten Hag gå in och föra matcherna. Men han får ju en annan arbetsro att göra det. Hade han kommit in med en torsk mot Liverpool i dem, så började det skruva sig åt ännu mer såklart. Men det man vill se nu är att de följer upp och faktiskt alltså tar matchen till Southampton så att säga. Det måste ju visas vidare. Men jag vet inte, jag kan uppskatta att för Ten Hag som tränare, att han inser att desperate times calls for desperate measures på något sätt. Bort med de två överbetalda soporna, inspela liksom en pragmatisk fotboll som kommer chocka Liverpool. Ge oss de fördelar vi kan ge oss. Så tillbaka till Liverpool. Nu måste ni nästan agera på transfermarknaden, va? Någonting måste ju hända.
Ja, det här ser inte bra ut.
Ja, men alltså. Nej, men vad ska man göra? Alltså,
det var det vi precis sa. Agera på transfermarknaden.
Du kan ju tyvärr inte värva Casemiro längre.
Nej, men vem värva liksom? Det finns ju inte en uppsjö av spelare som är tillgängliga eller som passar modellen eller som man vill ha. Och sen frågan också, vad finns det för finanser? Gjorde ju en stor värvning nu i sommar liksom.
Mm.
Frågan är, Liverpool är inte en klubb med, som har en stor skattkista så att säga. Men jag tror att planen är att man har sparat sig till Jude Bellingham till nästa sommar. Liksom. Att det är planen. Mm. Och han verkar ju uppmålen inte gå två i år. Och då är frågan, ja, ska man då bränna den bron genom att köpa en annan spelare till bara för att ha tills Thiago är tillbaka? Jag vet inte. Det jag tycker är lite problematiskt blir att just nu när Thiago är tillbaka så har vi ett mittfält med Thiago, Fabinho och Henderson förmodligen som startar. Och Henderson är Elliot. Inte tillräckligt bra längre. Ja, Elliot. I slutet på säsongen så lär det ju vara så länge inte Thiago går sönder igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen.
Nej.
Men jag vet inte. Jag har så himla svårt också att analysera den här situationen eller den här matchen så här nära inpå med känslorna. Så himla närvarande. Man kan inte gå in på Twitter och scrolla utan att koka. Dels på grund av alla hån som gör att man blir så himla ledsen. Så här, hör ni det? Hör ni era jävlar? Ni leker med mina känslor. Men också när man läser Klocks liksom, bortförklaringar. Man bara, jag orkar inte. Var lite skön för en gång. Säg att du är en dålig match. Säg att den här läste dig. Liksom. Mm. Det gör han ju för sig. Han säger ju att vi visste inte hur de skulle komma ut till matchen. Vilket sätt de skulle spela på. Ja, men det tycker jag lite också tunt. Man säger så här, ja, de kommer ut. Vi vet inte hur de ska spela. De, där, jag säger inte en eloge till dem, men han menar ju det liksom indirekt att det gjorde de bra liksom, att de tog oss på sängen lite grann. De fick ett läge på stolpen, sen gjorde de mål. Sen tar vi över matchbilden. Man bara, ja men det är klart ni gör. De gör 1-0, ni måste ta över matchbilden.
Mm.
Det är ingen som har förväntat sig någonting annat heller. Du har jobbat med ett klubb i snart 7 år. Du har större möjligheter att kunna föra en matchbild och ha din prägel på laget än vad motståndaren har.
Mm.
Det förväntas föra matchbilden. Som att han är nöjd liksom med hur det blev efter 20 minuter när de har läst hur de ska spela. De har läst, fuck off. De börjar försvara för att de leder.
Mm. Jag tänker så här, bara för att återkoppla till sannolikhetsläran från förra avsnittet.
Mm.
Att det är ju inte ljusare utsikter för Liverpool, det är det inte.
Kommer du ställa frågan om de ens klarar Europaplats nu?
Nej. Det fixar de. Alltså, jag är helt övertygad. Jag är helt, helt övertygad. Jag tror fortfarande inte att United är klara för det. Alltså, en svala gör ingen sommar och en bra match. Jag vet, alltså, behöver folk verkligen påminna som att Solskja vann de här matcherna också ibland? Det slutade ju ändå som det slutade. Så att de United-fans som svävar iväg efter den här lugnpojkar och flickor. Det kommer gå dåligt igen. Och så tittar jag på Liverpools schema nu, bara för att se, alltså det kräver ju att de är betydligt bättre än vad de var mot United, men det finns ju ett trevligt läge att vända på säsongerna. De 4 nästkommande har de 3 hemmamatcher mot Bournemouth, Newcastle och Wolverhampton. Bournemouth och Wolverhampton borde vara ganska enkla poäng. Newcastle, absolut marigt, men på Anfield borde det funka.
Men det kan sluta precis hur som helst.
Ja, men Saint-Maximin gör inte 20 sådana matcher som han gjorde mot City.
Nej, förvisso.
Det är ju därför han är kvar i Newcastle. Och så är det ju hopplösa Everton, förvisso på Goodison, men ändå. Det här känns sjukt att jag säger det efter sannolikhetsläran förra avsnittet, men Liverpools säsong avgörs på något sätt de kommande 8 matcherna, förutsatt att de kan få fart igen. Bournemouth hemma är ju perfekt för att bara kickstarta det. Följer upp med att slå Newcastle, Everton och Wolves. Gör de det, sen går de in och möter Chelsea borta, Brighton hemma, Arsenal borta, City hemma. Tar de sig igenom det här med positiva resultat de här 8 matcherna, så är de i allra högsta grad en titelkandidat. Fler fall här och jag är helt på Pontus linje att då är det ju inte en sannolikt nej, då är det ju bara nej på att ta titeln.
United värvar Casemiro för 640 miljoner kronor, kan vi gå in på, som vi ändå pratar om United.
Ja. Det är exakt den positionen de ska förbättra. Det är ju spelaren som vi har skrikit på. Alltså det är väl perfekt.
Mm.
Det är ju jättebra värvning av United. visst, han är dyr och om 4 år kanske vi sitter och säger att så här, varför sitter de fortfarande och spenderar sådana sjuka lönepengar på Casemiro? Men här och nu är det väl ingen tvekan om att det här är exakt vad de ska.
Mot Europaplats.
Eller Pontus?
Jag vet inte om jag är helt övertygad om att det är exakt den spelare de ska ha. Att fortfarande saknar en spelare som kan ta sig ur press defensivt och som kan föra spelet framåt. Liksom. Och det är ju Casemiro kanske inte den spelaren som gör. Men, eller som kan bryta linjer och ja, den typen av spelare. Tycker jag kan fortfarande tycka att de är i större behov av. Alltså Frenkie de Jong-typ hade kanske passat bättre. Men med det sagt så kan jag säga det här är ju ändå en spelare som kanske är bäst i världen på sin position. Och på det han gör. Liksom. Okej, Rodri bättre. Men tillsammans med Rodri då, bäst i världen.
Ja.
Och det är så här, ja, det är klart att det är en superbra värvning. Det är inget snack om saken.
Ja, men alltså,
det här kanske är det yttersta beviset på liksom inkompetens som finns inom Manchester United, alltså inom klubben liksom. Mm. När det kommer till strategi och struktur och hur man faktiskt sköter en hälsosam fotbollsklubb. För det är på alla sätt och vis ett huvudlöst beslut, hur bra han än är. Men det är liksom, man kan liksom inte, det går inte att jobba på det här sättet. Man kan inte försöka släcka bränder hela tiden. Även om man är svinbra just nu. Men man investerar i en spelare som, han kommer inte hålla mer än 3 säsonger. Det är i princip omöjligt att göra det för honom. Det går liksom inte. Och man investerar de här pengarna. Han är väl blivit ligans 3:e eller 4:e bäst betalda. Ronaldo, Salah och De Bruyne och Haaland då, som känner bättre. 5:e bäst betalda typ. Man betalar, det är väl den dyraste övergångssumman för en central mittfältare någonsin, va?
Va?
Kanske.
Pogba?
Just det, ja. Okej, men alltså det är ändå väldigt stora
summor. Det är dyrt.
Och man gör det. Ja, och kollar du på det här mittfältet, då har de, det finns inte en enda spelare där som är kvar om 3 år. Det är eventuellt McTominay, liksom.
Ja, men då är det ju ett ännu större bevis på att United är en inkompetent klubb och McTominay är kvar på det här mittfältet om 3 år.
Vart är Manchester United om 3 år? En klubb som nu ska satsa och gå vidare. Man anställer en jättespännande tränare som har ett gott renommé om att vända en trend för en klubb och liksom bli dominant. Men man ger liksom också verktyg som är visserligen bra, men det kommer komma verktyg nästa år som är mycket, mycket bättre. Liksom. Och samtidigt som dina verktyg blir liksom rostiga och lite sämre, medan de andra verktygen inte blir det.
Jag får bryta in Pontus, för att jag hör dig, men samtidigt alltså, att få tag på en vettig sexa är något av det viktigaste och kanske svåraste tillsammans med liksom en nummer 9-position att göra i världsfotbollen. De finns inte så himla många. Och United är det läge de är nu, om det, rapporterna stämmer att Frenkie de Jong vill inte gå liksom en millimeter i närheten av Old Trafford. Jude Bellingham är ju ingen sexa, men liksom en inomhittfältare som annars så här skulle vara intressant för United givetvis. Men det är ju mycket mer intressant för honom att gå till Liverpool eller City eller Real Madrid, om du skulle säga. Real Madrid råkar väl ha 31 miljoner unga inom mitt fält, därför de släpper Casemiro också. Men när den här spelaren finns tillgänglig, för Casemiro är fortfarande, alltså han är ju given i brasilianska landslaget där han gör det bra tillsammans med Fred just. Det ger dem ju en arbetsro att sätta in andra unga spelare. För om Casemiro är där, om han är liksom sexan de har letat efter, så går det ju att fortsätta bygga om på annat håll. Om man tar Fernandinho som exempel, lite olika spelartyper, men Fernandinho var ju viktig för City bra bit in på att han var 30. Jag tror han signade för City när han var 28-29. Du tar ju mycket större risk när du betalar stora pengar för en 30-åring. Men någonstans måste man värdera det här i liksom, för det fall det är. Det är ju liksom, det är ju en sexa som United behöver för att styra upp det där mittfältet. Jag kan liksom inte säga att de skulle kunna få tag på så många mycket bättre än Casemiro, även om det är snuskdyrt.
Ja, nej, jag håller med. Alltså, han är ju jättebra. Och det är ju inte, på något sätt ett dåligt beslut att köpa honom. Alltså, har man möjlighet så är det jättebra. Men det sitter ju inte så att United har på andra positioner en uppsjö av spelare som är 22-23 som ska lära sig. Utan de kommer behöva investera i dem också. Och om 3 år så sitter du där med spelare som har extremt hög lön som är jättesvåra att, liksom, att flytta på om det skulle behövas. Vilket ju någonstans är ja, men lite grunden också till varför vi har ett financial fair play. Att man inte ska kunna ha en trupp med 20 spelare som tjänar topp 50 i världen. Liksom. Jag är tveksam till liksom, hela strategin att hade de verkligen varit ute efter den spelartypen också, som det inte verkar att de har varit. De har ju jagat andra typer av mittfältare. De har ju jagat Bellingham som sagt. Frenkie de Jong. Samtidigt då som Real Madrid går och köper Tchouameni som är 12 år gammal för att samma peng och mindre lön än Casemiro som är 380 år gammal. Hade man varit intresserad av den typen av spelare från början, då hade man väl gått för Tchouameni, eller åtminstone varit där i jakten på det på honom. Eller,
men var han intresserad av United då? Var det där han ville fortsätta?
Nej, det var uppenbart att han ville till Real Madrid. Men det har inte varit något snack om att det är den spelartypen man är ute efter heller. Det har ju varit liksom Frenkie de Jong-typen. Det har ju varit den här mer passningsskickliga spelen. Alltså den som tar mer risk och alltså, ser till att flytta lagdelarna framåt. Det är den spelen de har kopplats ihop med. Mm. Och det är därför det blir lite märkligt här att, ja men, oj, nu helt plötsligt, nej fan, vi fick inte Frenkie de Jong. Men du, kolla vilken spelare som verkar vara tillgänglig. Oh, vi köper honom. Han är jättebra. Och bara, ja, han är jättebra. Men vi har ett lag här där, hur många är i den här starten? Nu ska vi säga att United hade en ganska alltså, hyfsat ung offensiv åtminstone. Alltså, det fanns ju ungdomlighet i den där klubben. Liksom. Men,
ja, men Dalot är 23, Martinez 24, Elanga var han 20-någonting, Rashford 24, Martial som byts in i 26. Så här, jag håller med om att på mittfältet så kommer det behöva genomföras en ordentlig generationsväxling. För där är det ju liksom Eriksen, Fred, Bruno Fernandes. Och då Casemiro nu, det är liksom, jag vet inte hur gammal McTominay är, han har varit med så länge så att det är så här, han skulle kunna vara 23, han skulle kunna vara 28. Ja, jag vet inte, jag tycker att det är ett sånt jävla beggars can't be choosers läge på något sätt. Casemiro blir plötsligt tillgänglig. För Uniteds håll så tycker jag att det är jättedyrt, det är inte hållbart i längden, men som enskilt fall så är det rätt väg att gå. Jag kan inte säga det på något annat sätt.
Som sagt, ja, jag håller med om att det är rätt väg att gå eftersom han är uppenbarligen en av de bästa i världen på det han gör. Men jag tycker att det är ett bevis på att Manchester United inte vet vad de håller på med alltså, som klubb. Att de inte har de sköter inte den här klubben som man bör sköta en välfungerande verksamhet. Alltså man bara tar en spelare här, tar den här lönen, vi låser oss fast vid dig som här, vilket innebär att man begränsar liksom möjligheterna framåt. Sen kan det vara så att United, nej, vi är helt, vi kan lägga vilka löner vi vill, det är helt ointressant vad våra finanser, vi har så bra intäkter på allt annat liksom.
Superägare. Hur mycket pengar som helst.
Ja, men uppenbarligen verkar man ha det. Det tycker jag verkar ju supporten också tycka. Exakt. De sjunger bara om att, Liverpool-fansen var mördare. Det var ju liksom hela deras supporter. Protest handlade om, verkar det som. Okej, ta tillbaka lite grann. Det var lite onödigt. Men,
jag tyckte också det. Det osade inte lite bitterhet, det gjorde de inte.
Nej, lite kanske. Men hade det varit en engångsföreteelse, man bara, ja men fine, det är väl skitbra. Hade ju Manchester City gått in och köpt Casemiro, då hade det varit så här, ja men snyggt, bra, det är väl en kanonvärmning liksom. För att man gör inte, man köper istället så de satte pengarna på Rodri när han är, vad är han, 23 och liksom up and coming. Och man satsar på Haaland som är ung, som kommer kunna hålla i 8-9 år. Man satsar pengarna på, tidigare man satt på Bernardo Silva. Alltså alla de här spelarna som de har plockat in har ju varit spelare som har kunnat varit kvar i 6-7 år i princip. Och gör man då en sån här värvning, det är inga konstigheter egentligen. Men när gång på gång det är Cavani, det är Ronaldo, det är Varane, det är Casemiro, det är liksom, det är inte spelare som kommer hålla i din klubb fram till alltså knappt 2025 liksom. Då tycker jag att det visar en tendens som är, man kan säga, illavarslande liksom. För någonstans så behöver du, det är klart du behöver rutin och erfarenhet, men inte på bekostnad av annat. Du behöver ju ha den framtidstron. Alltså det är klart, ja med Sancho, ja men absolut. Men sen har inte han direkt visat att han kommer vara en spelare som tar United till vinna Champions League-final. Det är väl ungefär där jag står med min Casemiro-take.
Men Manchester United vinner ändå med 2-1 mot Liverpool, så att det är någonting som går rätt.
Mm. Ja. Vet ni vilka de sista 30-plussarna som värvades av Liverpool kontra Manchester City är och när de övergångarna gjordes? För det här är tyvärr att jag måste då, det är lite på Pontus linje, att de är väldigt välskötta klubbar. Och den senaste 30-plussan som Liverpool värvade 2016, Pontus, vem var det?
Alltså, var det köpa eller värva? Som fall är det väl kan det vara James Milner? Nej, han kom från 2015. Milner kom sommaren 2015.
Jag tror det var Milner.
Mycket, mycket bättre än så. Mycket, mycket bättre än så. Det är nästan, alltså Thiago var väl 29 och det går ju, han fick, ja, ja. Men han kom ju gratis och så vidare. Men det är Ragnar Klavan. City senaste 30-plussare 2014. Är någon som plockar den? Försvarare. Det är innan Pep alltså.
Så länge sedan ändå.
Mm. Bakarissan, ja.
Ja. Han kom så sent.
Ja, han gjorde det. Men så att det talar väl lite till det du säger Pontus, att de två mest välskötta klubbarna i alla fall i toppen av tabellen jobbar inte överhuvudtaget så här. Arsenal ser ut att nå framgång nu genom att värva ungt och utvecklingsbart. Likväl så är det är ju någonting, det är, kanske det är football managern i mig som bara så här, ibland så bara så är det golden ticket framför dig.
Och du måste man hugga.
Du måste fan hugga. Och bara vi var inne på att Liverpool, ja, vilka spelare ska liksom, där har du ju, som du säger, att det ska passa liksom in i klubben och liksom den filosofi de har. Men det är inte så jävla lätt att hitta spelarna som är rätt. Och Casemiro tickar ju väldigt många boxar. Så att vi får väl vara ensamma att vara oense här. Jag tror det här är rätt för United. Och vi har ju suttit och gnällt på att de inte värvat en sexa i typ 6 år. Så att,
ja, nej, men som sagt, alltså, det är ju en bra värvning. Alltså, det är inte,
sluta, håll med mig nu. Avsluta diskussionen.
Ja. Det kommer vara det sista som sätter spaden i den här kyrkogården.
Ja, låt oss hoppas.
Petter Landén, det är dags för lite kultur nu, eller hur?
Mm. Vi är ju inte bara en sportpodd i Kick and Rush. Vi är ju liksom, vi tar ju in de breda perspektiven. Och jag tycker alltid att vi har profilerat oss lite som den kulturella sportpodden.
Mm. Du brukar ju säga att kulturskymningen existerar här också.
Så ja, exakt. Så jag gör mitt för att motverka det. Okay. Och jag vet inte om du kommer ihåg, Pontus, att jag skrev en dikt till dig den 13 maj 2019.
Nej, det gör jag inte.
Nej, den låter så här. Vi köpte vår titel för pengar. För oss var det annan att få. Sjung vackert om Manchesters blåa, sjung vackert om titeln ändå. Liverpool-drömmen som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få. För den som från toppen förbannats, var toppen ett Eden ändå.
Fint. Jämförde du precis att vinna Premier League-titeln med att gå på en bordell?
Ja, kortsiktig glädje. Ja, nu kanske du minns Pontus, men jag känner att jag har fått konkurrens i just poesidelen. Jag skulle vilja läsa för er Ryan Giggs dikt till Kate Greville som läses upp i rätten. Och Johan, här får du gärna lägga på lite stämningsfull musik. My darling Kate, unequivocally our love was fate. I fell in love with you at first sight. I remember, 'cause I was high as a kite. Those beautiful eyes made me shiver. I'm not gonna lie. I think of you, I dream of you. I can't help thinking pulling you was my greatest ever coup. That stomach, those abs, those pictures you send so I can keep tabs. You make me feel funny down there, especially when you're there and you look up and stare. I'm beginning to think you're always right. That's okay, it will keep us tight. I'm gonna end by saying you're my love, my friend, my soul. And most of all, you believe in me, which makes me hard as a totem pole. Och så vill jag även då, när vi är inne på United och poesi, så vill jag även spela upp det här. Gary, har ni hört Gary Neville prata om potatis? Men det är, jag tycker att det har lite så här spoken word. Nej, jag vet inte. Jag vill bara spela upp det. Lyssna på Gary Neville prata om potatis.
Your mashed potato, jacket potato, boiled potato, dauphinoise potato, parmesan tear potato, all these things that they do with potatoes, just cut them, fry them, and stop putting truffle and oregano on and all that salt and pepper and shit that they started to do with these things.
Förlåt, jag vet. Det är det roligaste jag någonsin
brand, det kan bli.
Det är så jävla roligt att Gary Neville är arg på att det finns så många olika sorters potatis. Fry them. Och sen en sak, att han inte gillar tryffel och oregano, men salt and pepper vill jag inte heller ha på. Så, rulla matchen en gång.
Ja, nu kör vi matchen en gång, ingen.
Matchen en gång.
Oj.
Match genomgång.
Ja, så här tre omgångar in i ligan så har vi ju sett en del kanske inte helt uppenbara resultat. Vi har Arsenal som leder med 3 vinster, 9 poäng. Leeds ligger 3 på 7 poäng. Ja, ni hör ju hur det ser ut, toppen. Men framförallt nu då från helgen eller senaste omgången så har ju då City Newcastle slutat 3-3.
Eddie Howe hade 12 raka.
What the fuck is happening, man?
Eddie Howe hade 12 raka torsk mot Pep Guardiola. Förvisso han var i Bournemouth och så tidigare. Och när City gör 1-0 efter, vad är det, 5 minuter, när Gundogan hittar luckan i straffområdet, så tror jag att alla med kände att det här kan verkligen bara sluta på ett enda sätt.
De kom 3 snabba för Newcastle.
Alltså, och de var så himla... Alltså grejen är att någonting de gjorde som City hade svårt att hantera var att varje gång de fick bollen så gjorde de ju någonting med den. Det var liksom konstruktivitet i det offensiva spelet. Mm. Inte bara att de stack upp 1 gång, 2 gånger. Utan de lyckades få fäste och tvingade City att försvara. Mm. Och då hade City... Det blev stressat offensivt och så spelade de...
De bara, ska vi, va? Måste vi?
Ja, nej, men alltså det är alldeles uppenbart att det är ett lag som inte är vant vid det. De är så vana vid att liksom en återerövringspress nöter ner motståndarna, att de inte får fäste på offensiv planhalva. Men alltså det var en väldigt bra match av Newcastle allt sammantaget. Saint-Maximin helt omutlig på sin kant. Han har lite det här Adama Traoré, att han har liksom en X-faktor som passar i den absoluta världseliten, bara inte jämnheten att vara det. Men City räddas ju av att de har sån sanslös individuell kvalitet. Haaland som dyker upp och dunkar in reduceringen från ingenstans. Den spelaren har ju City inte haft egentligen sina Aguero i glansdagar. Och sen Kevin De Bruyne som bara är så snuskig på 3-3-målet. Men,
jag vill ändå flika in där att den touchar ju faktiskt på benet på Joel Linton, han tullar.
Ja, jag tror det.
Ja, den studsar ju faktiskt på benet. Så passningen är inte så perfekt som man tror att den är. Fortfarande en fantastisk passning. Men det är ju lite flax också.
Ja,
lite alltså, skugga på Kevin De Bruyne.
Men det är ju också att Bernardo måste stanna upp lite i sin löpning, så att säga. Jag tror att den hade blivit ännu mer perfekt om den inte touchat Joel Lintons spel.
Tror jag man i kyrkan.
Mm. Ja, men i korthet får man ju säga att kan Newcastle visa upp de här höjderna fortsatt under säsongen, så kommer de istället till det enormt mycket för jättemånga lag.
Men är Newcastle då till skillnad från United snarare en klubb som verkligen har...
Ja, men det är jobbigt. Alltså, både City och Newcastle har ju... Framförallt Newcastle sitter och har liksom jobbat sig in i det. Men de är det jag hatar mest i den moderna fotbollen och älskar mest i film. De är intelligenta skurkar. Mm. Man ville ju se Newcastle bara så lägga alla sina pengar på
Casemiro.
Casemiro är ett dåligt exempel. Men att de skulle bli liksom Dalian i Kina och bara så här köpa alla.
2,1 miljarder för Haaland.
Liksom. Exakt. Ja. Precis. Och sen inte ha någon idé, ingen tanke överhuvudtaget. Men helt plötsligt så är det att Eddie Howe får resurser att jobba med och sätta ett spel, och liksom de kan spela Dan Byrne och vara liksom ett topp 7-lag i Premier League.
Mm. Alltså det ser ju jättebra ut. Det som är läskigt är ju att de har ju inte ett jättebra lag på pappret. Det är ju inte så att de har... Alltså de har inte gått in och köpt spelare som... De har inte investerat de miljarderna som man trodde. Liksom. Man trodde att de skulle gå in och liksom plocka Tchouameni. Liksom.
Ja, men exakt.
Och det har de inte gjort, utan de spelar ju med Joe Willock på mitten.
Ja, och Miggy Almiron i någon slags offensiv trea. Ja. Men det är ju såhär, Sven Bottman och Bruno Guimarães är väl liksom såhär de perfekt, alltså såhär helt perfekt värvningar. Alltså såhär uppvaktade av stora klubbar i Europa. Men som lockas av projekt och pengar och är liksom i rätt skede av sin karriär. Det är oroväckande att skurkarna har blivit Hannibal Lecter-smarta.
Ja, men alltså, det är verkligen det. Alltså, de gör ju helt rätt. Och Eddie Howe är ju alltså de här jävla värdeorden på väggen till trots.
Ja, just det.
Kompetent tränare. Alltså han är ju det, och de gör ju en riktigt bra match. Alltså det är ju precis så där man ska spela mot City, och det är, jag är nästan beredd att säga att det är bästa insatsen mot City jag sett sen Spurs
förra säsongen.
Första matchen Ja, exakt.
Nej, inte Nuno matchen väl. Alltså 3-2 när Kane avgör.
Ja, exakt.
För första matchen med Nuno är de ju egentligen rätt utspelade, men bara äckligt effektiva.
Ja, exakt. Inte precis, det var 1-0 va.
Ja, exakt. Nej, det är 3-2 matchen där var de löjliga.
Ja, exakt. Det är februari. Mm. Ja, sorry. Precis. Oh, det är inte så jävla länge sedan för sig. Men det är ändå så här, de gör ju en riktigt bra match nu. Alltså, det är inte sagt att de förtjänade att vinna, ta 3 poäng. Liksom. För inget lag gör det mot City precis. Men de gör ju verkligen...
Ja, men City förtjänar ju inte 3 heller. Alltså, jag tycker Newcastle...
Nej,
framförallt första halvlek efter första 10 kvarten raderar ut City på ett ganska imponerande sätt och kunde haft med sig fler mål. Mm. City är ju omskakat och jag vet inte om man ska dra någon slags slutsats av de här så att säga konstiga resultaten, att United kan torska 0-4 mot Brentford, vinna med 2-1 mot Liverpool, Chelsea kan tokdominera mot Tottenham och sen gå på en riktig nit. Jag vet inte, det är så himla tråkigt spaning att det är liksom en liganivå som är bättre än någonsin, men vi har ju pratat om, alltså om man bara tittar på vilken typ av kaliber av spelare som Nottingham Forest värvar nu, att Premier League pengarna är så löjliga att till och med liksom bottenskikt kan vara riktigt, riktigt bra.
Den europeiska superligan spelas i Atlanten helt enkelt.
Ja.
Och på tal om udda resultat där, som sagt, så ja, Chelsea efter förra veckans 2-2 mot Spurs förlorar borta mot Leeds som vinner med 3-0.
Ja, det där är...
Det är också supervälförtjänt. Trots att Thomas Tuchel efter matchen står och säger att han är nöjd med spelet. Han tycker att de förtjänade att vinna matchen. Att vi var klart bättre laget. Har vi sett samma match eller är du blind för att du råkar bussa?
Första målet givetvis. Alltså, Chelsea har ju... Sterling missar väl en som vanligt öppet mål. Mm. Och sen så får ju Leeds en sån jävla gratis av Mendy som står och kladdar på bollen och Brendan Aaronson som liksom trycker ner honom. Det läskigaste med det här, för som enskilt resultat betraktat så behöver det ju inte betyda jättemycket. Men alltså Leeds ser ut som att liksom, alltså han har Bielsa-intensitet, Jesse March i laget, men inte det där huvudlösa springandet. Det är som att de har lagt till intelligens till den här fysiken. Och det är ju läskigt. Men läskigast av allt är ju att en amerikansk tränare, en amerikansk målskytt och en amerikansk man of the match i Tyler Adams. Är detta liksom, är detta genombrottet för USA? För att jag vet inte om jag vill vara med. Jag kan köpa diktaturer i Gulfen, men inte fucking USA.
Vi alltså. Hoppades för Freddie Adu, det var det här vi fick.
Ja, mycket värre.
Ja, det är faktiskt mörkt. Det är så himla, himla mörkt. Det är så himla, 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 himla typiskt att de är helt ointresserade av det här. Och så bara kommer de hit och visar vart skåpet ska. De säger, men här, kolla, så här gör vi. Och så lyckas de ta Leeds och spöa Chelsea med 3-0. Nej, men ni har spöat tysken förut. Det är så här, någon gång får tysken få vinna.
Ja.
Ja, nej, det är vidrigt med USA.
Det kan vi säga.
Vi går vidare till en match till. Jag tänkte vi skulle prata lite om Bournemouth-Arsenal som slutar 0-3. Arsenal bara fortsätter sitt enorma segertåg.
Ja, och det är liksom det här så här, Gabriel Jesus ser ut som en kalv som faktiskt fått släppas ut på grönbete. Mm. William Saliba ser så Premier League-redo ut att det är löjligt. Alltså nu är det Bournemouth de möter. Det också enskilt betraktat betyder ingenting. Men Arsenals kommande schema är alltså Fulham hemma, Villa hemma, United borta förvisso, Everton hemma, Brentford borta innan London-derbyt 1 oktober. Jag hade förväntat mig att det skulle komma någon slip-up med tanke på att de inte var så här så jättebra ut mot Crystal Palace trots allt. Men nu är jag lite så här osäker. Ska Arsenal vara obesegrat fram till att de möter Tottenham?
Nej.
Vem ska knäcka dem då?
Fulham ser väl som en potentiell buggy.
Ja, alltså jag vet inte. Alltså grejen är att
Urstarkt Manchester United.
Jag går och väntar på en Arsenal slip up liksom. Och det kommer ju komma. Men jag vet inte. Det Jag känner att jag börjar ansluta mig till något Arsenal-hype-tåg. Mm. Jag är lite orolig för det.
Lätt.
Ja, men det är skitroligt att man börjat så här.
Det ser så himla bra ut. Och det är till och med att jag som har varit så här stensäker på att så här släppa Gabriel Jesus för liksom, det var rätt. Mm. Det var helt rätt för City. Jag börjar vackla. Jag känner mig omskakad.
Ja, man ska säga så att Gabriel Jesus, nu ska vi, tre matcher ju för sig, men har ju varit ligans klart bästa spelare hittills.
Petter ser inte helt.
Nej, men jag försöker komma på om det är någon annan. Men nej, det är det nog inte.
Haaland har inte varit jättedålig heller.
Nej, men alltså det är liksom
inte samma nivå.
Nej, jag tycker inte det heller. Alltså Jesus höjd
har ju varit Haaland och De Bruyne i ett typ.
Lugn.
Med reservation för, jag menar det. Med reservation för inte såklart. Men han har ju varit allt. Han har ju varit target, målskytt, spelfördelare. Han har ju gjort allt. Han har varit huvudet.
Ja, driver boll på ett helt sanslöst sätt.
Prime Pelé.
Ja, just det. Ja, jag skulle vilja att det är de avslutande orden. Men jag tänker att vi ska tillägna dem tabelljumbon West Ham som gick på en nit. Vi ska inte gå in så himla mycket på Brighton-förlusten. Men jag vet inte om ni noterar att Brighton tog ledningen på straff orsakad av nyförvärvet Tilo Kehrer. Tycker ni att det är ett svårt namn?
Menar du svårt?
Ja, är det ett svårt? Alltså har man svårt att komma ihåg namnet Tilo Kehrer eller... Vad säger ni?
Nej, det ska jag inte säga.
Nej, det ligger väl ganska lättuttalat nära, eller?
Ja, men skulle ni vilja att den hette kanske något mer så här, något annat, något som var liksom lite lättare i alla fall, eller hur?
Grace Jones
till exempel. Nej, jag vet inte, vi kollar med hans manager David Moyes. I've been calling him Theo, I've been calling him everything. Whatever happened to John? They think I'm losing it. I'm calling him all sorts. After getting him a nickname, I'll call him T. Så att vi kan väl bara krasst konstatera att David Moyes är helt slut och hoppas West Ham åker ut.
Och med de orden säger vi tack och hej då. Och jag framförallt säger tack och hej till nästa säsong.
Vi har en surprise ersättare.
Ja, precis. För Joakim Rysund, då, programledare här, kommer att vara föräldraledig i...
Grattis.
Fan det nu blir. Fram till nästa sommar någon gång. Så ni förklarar er själva. Så får vi se vem som tar min plats här som programledare för den här trevliga lilla tillställningen.
Jag tror det kan vara... Jag tror vi har ett populärt val.
Ja,
The People's Choice.
The People's Choice Award.
har du lämnat dina picknickar och tvättstugor och sånt skit till nästa vecka, Ponta, eller? När Liverpool har demolerat tillbaka. Bournemouth.
Ja, då jävlar. Då är jag tillbaka med Chivung i studion.
Äntligen. Rätt.
Men vad trist att vi inte ses då, du och jag, Pontus, men lycka till utan mig.
Ja.
Detsamma.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.